Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Hej kära vänner och välkommen till ännu ett avsnitt av det här nya formatet som jag kallar för Barnet går. Det är så roligt att ni är så många som är peppade på just detta, som liksom har längtat lite efter det här. Jättekul! Och idén till det här har legat och grott väldigt länge. Jag hade en gång i tiden en podd som hette Pampers barnvagnspromenader, där jag hjälpte er lyssnare att få svar på era frågor om små barn genom att ställa dem till terapeuten Louise Hallin. Nu gör vi ju inte den podden längre, men jag tänkte, varför inte göra något liknande? Så nu gör vi det. Men nu gäller det barn i alla åldrar. Så frågor om barn, föräldraskap och allt sånt är välkommet. Ja, alltså från det att bebis föds till typ 18 år då, I guess. Kul va? Så skicka in dina frågor till vattnetgar@gmail.com. Fråga-svar-podden i det här formatet kommer komma en gång i månaden, medan på de övriga torsdagarna bjuds det på intervjuer och samtal om samma saker. Den som svarar på dina frågor är ingen mindre än beteendevetaren Paulina Gunnardo som driver Ditt barn och du. Paulina forskar om just barns utveckling och har väldigt många bra svar på hur kids funkar helt enkelt. Så är det med det. Ska vi ta och börja tycker ni? Ja, det gör vi. Det här med krokodiltårar, alltså falska tårar. I vilken ålder kan barn börja testa att få sin vilja genom att fuskgråta? Kan ett barn som inte liksom har språket än, typ under ett år då, verkligen fuskgråta? Gråten är ju ett av de få sätten det lilla barnet har att uttrycka sig på, tänker jag.
Ja, men exakt. Det frågeställaren säger så är ju verkligen gråten ett sätt som barnet faktiskt uttrycker sig på. Det är väldigt vanligt när de är små att de använder sig av gråten. Men det är också så att själva gråten kan stå för ganska mycket. Så att jag skulle vara försiktig med att kalla det för fuskgråt. För då tänker jag mig att när man säger fuskgråt så kanske man tänker sig att gråten står för typ att vara ledsen. Och är du inte ledsen eller har anledning att vara ledsen, då är det fuskgråt. Däremot krokodiltårar som vi använder oss av, det uttrycket. Och även torrgråt, alltså att barnet... Det ser ut som att barnet gråter i ansiktet, ja, sådär, men det kommer inga tårar.
Just det, känner jag igen.
Det är också något som de liksom kan använda sig av för att uttrycka en eller flera av väldigt många saker man kan uttrycka med gråt. Så. Och det jag tänker på sådär, det här barnet är ju under året. Då någonstans när man närmar sig året, då har de ju börjat förstå att de kan påverka sin omgivning.
Ja.
Men det är ju väldigt, väldigt färskt. Så att man ska ju inte tro att de liksom sådär supergenomtänkt. Bara, haha,
det är som inga evil geniuses liksom.
Nej, bara nu minsann ska jag påverka. Om man tänker sig så här, bara det här första året, när man är mitt uppe i det, då kan det ju kännas som att det är ganska lång tid. Men har man distans till det så ser man ju att de här, det handlar om liksom veckor och månader. Från det att bebisen har fötts och varit totalt hjälplös. En liten gullig klump som kommer ut och äter, sover, bajsar. Och sen börjar den bli allt mer vaken. Och sen börjar den samspela allt mer med sin omgivning. Och sen då när den börjar närma sig året, då har det börjat bli lite mer komplext. Så att den liksom förstår att så här, aha, det jag gör och uttrycker, det påverkar andra.
Just det.
Och de börjar också förstå sig själva, att de kan ha en egen vilja och att de kan uttrycka den och få sin vilja igenom. Det är liksom, men det är väldigt nytt när de inte ens är ett. Så att man inte tror att det är något här, en genomtänkt plan de har. Utan att man faktiskt ser till den här gråten som ett sätt att uttrycka någonting. Och att man funderar på, vad är det barnet vill uttrycka? Så att man inte tänker att det är någon slags fusk utan
fake liksom.
Ja, men exakt. Men sen tänker jag också så här, att det är vanligt att känna osäkerhet kring vad det står för. Och det är inte så konstigt, för att första åren så går ju barn in och ur faser hela tiden.
Gud ja.
Det händer ju nya grejer precis hela tiden. Och då innebär det ju också att för oss föräldrar så blir det nytt. Vi måste förhålla oss till dem på ett nytt sätt. Man kan ställa olika höga krav. Man kan förvänta sig att de förstår olika mycket. Och det kan ju växla liksom från ena månaden till den andra. Men som den här frågeställaren ändå säger, man ser ju, man lär sig skillnad på olika slags tårar, olika slags skrik, olika slags uttryck.
Men tycker du man ska liksom, nähä du, haha du lille räv, nu ser jag att du inte gråter. Eller ska man liksom ta den här, även den här liksom krokodiltårarna eller fejkgråten på liksom allvar och typ så här, vad är det liksom, att man liksom sympatiserar med barnet även fast man vet att det är liksom på låtsas?
Ja, men där tänker jag nog att man lär sig se, eller man tror sig se och kan säkert svara så som du sa där, haha, nej du, jag ser att det bara är, men jag kanske också förstår att du vill något, eller kan fråga, är det det här du vill egentligen? Så då kan man ändå visa att så här, jag läser av dig, jag snappar upp dina signaler, jag vill förstå dig, jag ska försöka bemöta dig på något sätt. Och sen kan det ibland vara så att man vet att de kör såna här krokodiltårar för att de vill ha något som de inte får också.
Just det. Godis till exempel.
Börjar, ja, eller liksom som barn under ett år när de börjar krypa, att de vill gärna krypa till, vi har ju hund hemma, till hundens matskål och plocka
just
hundmat
det,
till exempel. Och hälla ut skål med vatten.
Vatten är kul.
Att man säger nej du liksom, och så blir det tårar och så vet man, nej men det är ju för att du vill plocka med hundmaten här och det är slafsigt, gör inte det. Och så kan man ta barnet därifrån.
Ja, men precis.
Jag tror de flesta föräldrar märker vad det är för slags gråt. Och kan liksom ta reda på vad det är för något bakom. Och bemöta det på ett sånt sätt som du säger.
Ja, men exakt.
Om man inte tror att de är ledsna eller ont eller något.
Ja, men precis. går vi vidare. Barn som skäms mycket i sig själva när de har gjort någonting fel, ska man undvika att säga till dem för hårt eller för ofta då, tycker du? Alltså antagligen som reagerar hårt, känns det som, liksom, om man läser mellan raderna.
Det märks att den här föräldern liksom faktiskt reflekterar över. Är jag för hård? Säga till för ofta? Det är något väldigt bra. Det finns faktiskt forskning som har, de har observerat liksom, olika barn och föräldrar och deras samspel. Och då har man sett att föräldrar som reflekterar så här över om de faktiskt säger till för hårt eller för ofta. De säger ofta till lite mindre ofta än vad de tror.
Just det.
Än de som kanske inte reflekterar alls. Så det är väldigt bra att man reflekterar så här. Och då tänker jag att man får dela upp den här frågan i flera delar. När man tänker sig att ett barn har gjort något fel, så är det viktigt att påminna sig om, har jag kanske ställt för höga krav här? Har jag förväntat mig att barnet kan mer än vad den kan? Typ vänta på sin tur eller dela med sig med ett småsyskon, eller om två syskon sitter med ett Duplo eller Legobygge och så har ena syskonet en idé om hur det ska vara, och så kommer den andra och tänker sig, när det är så här det ska vara, eller ett småsyskon som de river. Och så blir den här, det äldre syskonet sur kanske och lappar till den mindre, och då har ju den gjort fel liksom. Och så tillrättavisar man, men där det faktiskt kanske handlar om att det här barnet inte riktigt kan hantera det här eller inte förstår att den har gjort fel. Och det är då barnen kan liksom ta åt sig på det här sättet som frågeställaren beskriver, att de faktiskt kanske visar att de skäms, att det blir lite skuld och lite skam. Sen kan det ju vara bra också att man märker att de faktiskt förstår att de har gjort något som inte är så bra. Men att man där försöker vara lyhörd för, vad tror jag att mitt barn faktiskt klarar av, och vad kan jag verkligen förvänta mig? Och hjälpa dem att lyckas.
Just det.
Istället. Det är ju fortfarande viktigt att signalera liksom vad som är rätt att göra och visa vägen fram mot sånt som är önskvärt. Men det här med att säga till för hårt, så kan man också säga så att hårt i sig självt hjälper sällan. Utan där är det som den här frågeställaren tänker, att det kanske är så att man kan säga till på andra sätt. En hård ton kan ju signalera att man är trött, eller att det är något som barnet gör som är allvarligt, typ springer ut i vägen.
Just det.
Och då kan det ju vara bra att man säger till hårt, att man visar barnet att det här är verkligen inte bra. Du får absolut inte springa ut på vägen eller mitt ut på parkeringen. Men om man känner så där att man säger till för hårt, att man också tänker på att man som vuxen tar ansvar för att man har reglerat sina egna känslor. Det är liksom inte barnet som bär ansvar för om du blir arg eller inte, utan det är alltid du själv. Och att man kan visa barnet att man ber om ursäkt och förklarar. Det blir på gammalt barnet det också. Men ett lite äldre barn, när de kanske blir sådär 4-5, då kan man ju börja prata med dem och säga, du, ursäkta, förlåt att jag sa till sådär hårt förut. Jag var jättetrött. Eller när du skrek så gjorde du så ont i mina öron.
Precis, eller jag blir arg när jag blir rädd. Eller liksom var det som, att jag var mer rädd fast det blev att jag blev arg. Typ. Ja.
Exakt, ja. Och det här med ofta, att säga till ofta, där tänker jag så här, att med vissa barn så ligger det i sin natur att man måste säga till oftare, för att om man har ett barn som kanske kan sitta med Lego eller pussla eller rita eller leka med dockor en längre stund till exempel medan du lagar mat eller gör något annat, då behöver man inte säga till så himla ofta. Och en del barn har lättare för att vara kvar i en lek längre. Och en del barn har det inte. De kan leka med någon grej i några minuter och sen är de vidare till nästa, och så hoppas det och studsas det, och de kan vilja utforska mycket, upptäcka sig själva, upptäcka omvärlden. Och då, för de föräldrarna med såna här barn, då blir det ju lite mer tillsägningar. Man måste vara mer på tårna. Det händer mer omkring en. Och är det så att man har ett barn där man faktiskt behöver säga till ofta, för att man behöver liksom lotsa barnet in på rätt sätt att göra det här på, så kan man också behöva lite grann välja sina strider och välja lite grann vad man säger till om. För att blir det väldigt mycket tillsägelser, ja, då kan faktiskt barnet ta illa vid sig.
Just det.
Skämmas så att det blir något negativt. Så.
Mm, mm.
Men där tänker jag också, om man är förälder till ett barn där det händer väldigt mycket hela tiden, så kan man tänka på Steven Spielberg. Mm-hmm. Jag var på en föreläsning, det var någon professor som snackade och pratade just om det här med att barn är olika och de har olika gåvor, kan man säga. De brinner för olika saker och tycker olika saker är kul. Och då när han, den här Steven Spielberg, var liten, så då har det berättats att han var hemma i sitt kök och han hade hittat någon så här konservburk full med någon slags konserverade körsbär, tror jag det var. Okay. Och han hade sett till att den här burken sprängdes. Så att det var alltså körsbär all over the place. På väggar, på golv, på köksluckor, i taket. Och man kan ju bara tänka sig liksom vad den här mamman, hur den här mamman eller pappan liksom reagerade på att så här, hela köket är bara fullt med körsbär.
Mysigt.
Och grejen är den att det berättas då att den här mamman ändå stöttade upp honom rätt mycket. Han var utforskande, han ville experimentera, han tyckte det var kul med såna här kickar. Mm. Vad hade hänt om hon bara hade sagt aja baja, nej, nej, nej?
Just det.
Men istället till exempel visar då barnet så här,
här är moppen.
Det här är inte så bra, men gör det i ett skjul istället. Eller ska köpa mer körsbär, men vi kan göra det utomhus. Mm. Eller om man har ett barn som hoppar mycket i soffan och klättrar och sådär, kan vi vara någon annanstans och göra det här på.
Mm.
Så att man också visar barnet liksom vägen framåt, om man märker att det blir mycket tillsägelser.
Ja, liksom då se barnet för den person som barnet är då, liksom, istället för att försöka stävja hela tiden.
Mm.
Jag tänkte också lite följdfråga där på det här barnet som skäms mycket i sig själva. Liksom. När man märker att ett barn skäms för att de antagligen vet att de har gjort något fel, räcker det då, eller behöver man som vuxen också så här markera? Eller kan man bara, nej, men nu ser jag att hon skäms, vi behöver inte prata mer om det här då? Liksom.
Ja, men så tror jag absolut att det kan vara ibland. Att barnet vet. Någonstans har man väl ändå signalerat. Eller så har syskonet, om det är tjafs i en syskonrelation till exempel, så kan ju syskon själv ha signalerat. Så absolut att man inte behöver gå på ännu mer. Och ibland kan man ju nästan prata sönder en situation också.
Ja, men exakt.
Och då är barnet heller inte mottagligt för det.
Nej. Vi har fått en fråga till som lite nuddar vid det här ämnet, så jag tänker att vi tar den samtidigt. Då är frågan så här. Hej, vi har en 3-åring som vägrar säga förlåt. Han vet att han gjort fel när han till exempel slagit stora syster i huvudet med en leksak, men när vi försöker få honom att säga förlåt så svarar han nej och går iväg. Det känns väldigt frustrerande. Vad ska vi göra?
Dels tänker jag så här, hur mycket förstår en 3-åring av det här? Perspektivtagandet, att det här småsyskonet kan tänka eller känna någonting som den här lite större då inte tänker och känner, det börjar utvecklas någon gång då. Så att förlåtet är ganska, egentligen ur vårt perspektiv, vuxna perspektiv, det är liksom ganska komplext. Så att de behöver ju först ha fått med sig perspektivtagandet och inlevelseförmågan. Och märker man då att ett barn blir så här, nej, tänker inte säga förlåt, då kan det vara för att den faktiskt inte riktigt förstår. Och då tänker jag så här, att ibland kan det vara så att man kanske inte måste kräva att den ska säga förlåt, utan snarare gå till det här, den här 3-åringen, och kanske vid ett annat tillfälle prata om känslor, sätta ord på känslor. Hur känns det när det här händer? Hur känns det för kompisen nu? Genom att man liksom pratar om andras perspektiv så stimulerar man faktiskt den utvecklingen, vilket gör också att de sen kan börja greppa det här med förlåt.
Just det.
Det kan ju också vara så här när det är med syskon, att i syskonrelationer så är det så lätt att föräldrar går in och tillrättavisar, och så har man kanske inte sett allting heller.
Just det.
Och den här 3-åringen kan ju själv gå med känslan av att den har blivit missförstådd eller att syskonet har gjort något dåligt.
De här tjuvnypen som man inte ser.
Ja, men exakt. Antingen det, eller liksom om de till exempel sitter och bygger och så här duplobygge till exempel, så kan det ju vara så att 3-åringen tycker att den har byggt ett jättefint torn, och så kommer småsyskonet och bara river det. Och så lappar 3-åringen till småsyskonet. Då bär ju säkert 3-åringen också på en känsla av att jag har blivit illa behandlad.
Just det.
Också. Och kanske tycker, nej, hörru du, jag ska minsann inte alls säga förlåt.
Nej.
Och där kan det också vara bra. Jag vet inte hur de här situationerna brukar se ut med den här 3-åringen, men att man har med sig det, att försöka få med sig hela bilden. Har man sett hela bilden? Vad har hänt innan som gjorde att barnet ville säga ifrån? Eller var det totalt oprovocerat? Mm. Oftast är det ju inte det. Så att man också bekräftar treåringen i det.
Just det.
Vad som var orsaken liksom.
Just det. Mm. Ja, men jättebra. Så kanske själva ordet förlåt betyder inte så mycket för en treåring kanske. Men så att man kanske ska ta det lite lugnt med just den saken då.
Precis, och ett tips då, förutom att man kan prata om olika känslor och andras perspektiv, så kan man också visa hur man gör förlåt som förälder, att man är en förebild. För att det finns någonting som heter social inlärningsteori, och det handlar just om att barn inte bara lär sig av det man säger, utan att vad man gör, och att de ser att andra gör.
Just det.
Och att man då som förälder visar till exempel att man tröstar småsyskonet, eller visar hur man gör istället, hur man kompromissar. Mm. Och kanske får bygga på varsin sida av den här duploplattan eller något så. Mm. Och sen ytterligare tips faktiskt. Det finns en bok som heter Säg förlåt av en förskollärare och författare som heter Linda Palm. Den tycker jag är jättebra, och den passar i den här åldern. Så det är ett tips att läsa.
Mm. Perfekt tips. Mm. Då tar vi en annan fråga. Kan man lära barnet ett andra språk i tidig ålder, cirka ett år, trots att man inte är 100% konsekvent med det språket? Alltså att man inte pratar det språket med barnen. Eller hjälper detta mer än det hjälper?
Man kan absolut lära barnet fler språk när de är små. De är väldigt mottagliga för nya språk och nya språkljud. Mm. Man har sett att det är språkcentra i hjärnan, där är det liksom en väldig aktivitet och en väldig utveckling. Så att de är otroligt mottagliga för nya språk. Mm. Jag kan inte riktigt svara på hur konsekvent man ska vara, hur ofta eller hur mycket man ska prata. Det får man nog kolla med någon sån här språkspecialist eller något. Mm. Och sen frågan om det hjälper eller om det hjälper, så kan man tänka på att tvåspråkighet gör ofta att man blir senare i språkutvecklingen.
Just det.
Just för att barnet ska lära sig till språk. Mm. Så det liksom ligger i sakens natur att det där kommer igång lite senare. Mm. Vilket ju kan påverka i kompisrelationer och sådär. Men på sikt är det ju förstås guld värt att ha flera språk.
Eller hur? Så. Mm. Jag kan ju svara för egen erfarenhet. Vi har ju tre språk i vår familj. Svenska, italienska och engelska. Mm. Och vi fick rådet att just vara väldigt konsekventa. Så att liksom italienarpappa pratar bara italienska med barnen. Mm. Jag pratar bara svenska med barnen. Och sen när vi sen så har vi engelskan gemensamt, för jag och min man pratar engelska med varandra. Mm. Och det har gjort att för Essie som nu är 6, hon pratar alla tre språken väldigt bra. Mm. Flytande italienska och svenska, fattar engelskan 100% och har börjat prata mer och mer och mer engelska själv. Men hon var absolut inte senare än någon av sina förskolekompisar i språket. Mm. Däremot Rocco nu som är 3, han märker vi är lite senare med språkutvecklingen. Men vi har gjort precis på samma sätt, så det är också intressant hur individuellt det är. Sen har han kanske inte varit i Italien precis lika mycket som Essie har varit, så hon fick ju italienska väldigt mycket genom att vara i Italien mycket när hon var väldigt liten. Men det har funkat hur bra som helst för vår familj. Men då har vi varit väldigt konsekventa, ska jag säga, med språket.
Mm. Intressant.
Ja. Så lycka till, säger jag, med språket. Det är spännande. Det är kul att se hur snabbt de lär sig.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi tar nästa fråga. Hur kan man bäst hjälpa sitt barn som är väldigt blygt och osäker på sin egen förmåga? Barnet är mellan 4 och 5 år.
Mm. Det första jag vill säga, det är att blyghet inte måste vara ett problem. Mm. Vi lever ju i ett samhälle där liksom det här sociala och extroverta premieras. Vi kan ju sällan läsa en så här, vad heter det, arbetsansökan där det står liksom att jag är blyg och tillbakadragen eller avvaktande. Men blyghet handlar ofta om att vara lite avvaktande, att ta lite tid på sig att läsa av sociala sammanhang. Blyga barn är ofta, till många förvåning, de som faktiskt är bäst på att läsa av sociala sammanhang. Så att det liksom måste inte vara ett problem. Och där tänker jag mig så här, att om man tänker sig en lekpark full med lekande barn och det är liv och rörelse och ungen har jättekul. Och sen sitter det 2 föräldrar på någon bänk vid sidan av och de har varsin 5-åring där. Så kan man tänka sig då att hos det ena barnet så kan det vara så att den vill jättegärna vara med. Men det är lite ångestfyllt, den är osäker och att det liksom blygheten faktiskt har blivit ett problem. Då kan man som förälder tänka att man kan följa med, visa hur man gör, försöka stimulera den sociala utvecklingen genom att träffa folk och också visa att det inte är farligt, även om man kan känna sig osäker eller så är det inte farligt. Och det är precis som om vuxna går på ett mingel när man sätter sig på en bröllopsmiddag och så ska du sitta
verkligen.
Främlingar i 3 timmar och käka mat. Det är inte säkert att alla tycker det är jättekul och mingla och sådär. Men det är liksom inte farligt och vi gör det ändå. Och det kan man också signalera till barnen, att det är inte farligt att känna sig lite osäker. Utan man kan ge sig in där ändå. Men det här andra barnet som står där och tittar lite på avstånd, det kanske är det vi skulle kalla för blygt, alltså lite avvaktande, iakttagande. Men där är det inte ett problem, utan där kan det snarare vara så att man får bekräfta för barnet att det är okej, du måste inte ge dig in här. Man måste inte gå på stora kalas på lekland, man måste inte bjuda hela klassen på kalas om man inte tycker det är kul. Så att man heller inte pushar ett barn alldeles för mycket. Så jag tänker där, en 4-5-åring kan man börja prata med. Fråga vad barnet tänker, hur den känner. Är den osäker på någonting? Hur skulle det vara att du ger sig in på den här lekplatsen till exempel? Så att man fiskar lite efter. Vill barnet men inte vågar? Eller är barnet jättenöjt med att vara lite avvaktande och iakttagande? Så att man anpassar det. För att det här, blyghet kan ju verkligen bli ett problem och något ångestfyllt. Men det beror väldigt mycket på också hur vi bemöter barnet och att vi förstår vad det bottnar i.
Nej, men det är intressant det där hur man alltid ser på blyghet som något negativt. Det är ju tråkigt att det ska vara så. Jag känner igen det själv.
Och sen jag tänker på den här osäkerheten eller att man inte tror på sin egen förmåga. Det har man faktiskt sett i en studie där man undersökte barn och hur de förhåller sig till misslyckanden. Så då hade man två grupper av barn och de skulle få göra någon uppgift och så ingår det liksom lite misslyckanden för att det här, man vet liksom att de kommer inte klara det här prickfritt.
Mm.
Och den ena gruppen barn, de fick veta att gör du det här, även om du misslyckas, så kommer din hjärna att ha utvecklats och du kommer ha blivit bättre på det här.
Mm.
Och den andra gruppen fick inte veta det här. Och barnen som fick veta hur deras kroppar och hur deras hjärnor fungerar och att man faktiskt blir bättre när man övar, även om man inte lyckas. De barnen blev mer motiverade att försöka. Så de försökte längre, de tyckte det var roligare. Och det är också någonting man kan liksom berätta för barn, oavsett om det handlar om den sociala förmågan eller om det handlar om att lära sig cykla eller något annat där barnet blir osäker. Att liksom prata om just den här lärandeprocessen och misslyckanden, att man faktiskt blir bättre.
Just det. Tänkte också på det så här med, vi vuxna använder ju ofta så här affirmationer, typ sätter lappar på spegeln med att du är bra eller du är vacker eller vad det nu kan vara. Kan man köra ett likadant med barn, typ att du kan eller sådana typer av övningar liksom?
Ja, alltså barn, ja, men lite grann som det man kan lägga till, det är när barn säger jag kan inte.
Just det.
Då kan du lägga till än. Du kan inte än.
Smart.
Du kan snart. Min dotter nu som är 6 år, vi har faktiskt inte badat så mycket. Så hon har inte lärt sig simma än.
Mm. Mm.
Men hon kommer att lära sig simma snart. Så att man liksom... Ja, ledsnar hon för att hon sjunker till botten och hon försöker ta ett simtag. Men då kan man liksom pusha och peppa. Snart kommer du kunna simma. Vad härligt det ska bli. Ja. Vi testar igen.
Mm. Ja, men det är ju smart. För jag märker ofta så här, eller i samband med att min dotter skulle lära sig cykla, så var det verkligen så här, jag kan inte. Och jag bara, jo du kan. Mm. Men det blir ju lite lögn i sig liksom, eftersom hon faktiskt inte kunde. Men man visste ju att hon skulle kunna snart. Men då är ju det skitbra att du kan inte än. Du kan snart.
Ja. Jättebra.
Verkligen. Vi tar en till. Då ska vi se. Hej, jag undrar när och hur tidigt man börjar disciplineras snedsträcka fostra barn. Har en dotter på 10 månader som av och till är väldigt högljudd, gapig, skriker som man får ont i öronen av ingen anledning. Vi säger nej med bestämd röst men inget hjälper. Har testat att distrahera, hyscha och viska för att försöka bryta mönstret. Vad kan man göra? Är hon liksom för liten och förstår inte? Eller hur ska man tackla det här? MVH Emma med skavsår i öronen.
Ja, jag känner igen. Jag använde mig nog av uttrycket att det skar i huvudet.
Ja.
Hade också en liten tjej som var ganska gapig och skrikig, framförallt första året. De kom ju in i fasen där de testar sin röst, och då kan det verka som att de inte har någon anledning, utan de skriker bara.
Just
så att det faktiskt skär i huvudet eller man får skavsår i öronen. Men det är ju för att de måste testa sin röst. Det här barnet närmar sig året, ja. Och då kan jag säga, ja, hon är för liten för att förstå. Om du säger nej och hyschar så där, hon är för liten för att förstå på det sättet, om man ska tänka liksom, att man ska fostra henne och vara tyst och så. Förutom det här att barn testar sin röst, så tänker jag att det finns alltid en anledning till att ett barn skriker eller är gapigt eller så. Det verkar ju inte vara någon så här hörselproblem, tänker jag, i och med att det inte alltid är så här, utan det är av och till, tror jag hon sa, va?
Det skriver hon faktiskt inte exakt hur mycket det är, men det låter som att det är mycket.
Ja, men det kan ju vara att barnet skriker av frustration för att den inte blir förstådd. Det är något den behöver. En del barn, de blir lättare frustrerade, de är svårare att trösta, de har ett hetare temperament och går från 0 till 100 snabbare och skriker lite snabbare av frustration än vad andra gör. Vilket gör att om man till exempel umgås med ett barn som är lite så här lugn som en filbunke, då kan man ju tycka att ens eget barn skriker av ingen anledning. Men man har ett barn med lite hetare temperament som går från 0 till 100 snabbare och skriker lättare. Liksom.
Mm. Kanske halvitalienare.
Ja. Ja, jag brukar säga att min familj är så. Vi är inte italienare, men man skulle kunna tro det. Vi har också liksom lite temperament och sådär. Och så att, ja, jag förstår ju liksom hennes skavsår här i öronen. Nej, men så att, ta reda på liksom vad anledningen är. Och ett tips där, eftersom det här barnet inte har orden än, det är att använda tecken som stöd. Det kan man börja med jättetidigt, alltså när barnet bara är några månader. Det finns en film på YouTube, jag har länkat till den på dittbarnochdu.se.
Grymt.
Där man faktiskt kan se en liten tjej som inte har orden än, men hon sitter och käkar, pekar på fåglar, berättar att hon ser fågeln som flyger. Hon pratar med sina föräldrar med tecken som stöd.
Coolt.
Tecken som stöd behöver man inte använda för att man är teckenspråkig eller så. Utan det kan man ha just som ett stöd till det vanliga talade språket. Liksom.
Precis. Jag har sett att allt fler förskolor kör på det också. Med småbarnsgruppen som inte pratar än till exempel.
Det är jättebra. Och särskilt om man har ett barn som lättare blir frustrerat, som har stark vilja, som väldigt gärna vill kommunicera. För de vill så gärna kommunicera. Det kan vara något sånt enkelt som att jag är hungrig, jag vill ha något från kylen. Kan de visa med sin hand? Kan lägga upp på Insta hur det kan se ut. Hur man kan göra det tecknet att de vill äta. Jätteenkelt tecken. Så fort barnet kan liksom koordinera lite rörelser, då kan de börja göra tecken.
Spännande.
Och då kan man också få ner den här frustrationen och kanske skriken och så. Ja, så det är värt att testa.
Så bra. Jag tänkte också, utanför att skrämma upp Emma här med skavsår i öronen, men jag tänkte också, ibland har man ju hört att det är att barn kompenserar, att de liksom hör dåligt med att skrika högt eller prata högt. Kan det vara värt att kolla hörseln också på det här barnet?
Ja, men absolut. Prata med BVC om det här. Så att de får höra lite mer ingående. Hur ofta är det här? När är det här? Då kan man ju kolla hörseln.
Just det. Bara för att kolla upp kan ju vara värt kanske.
Ja, men absolut. Det tror jag alltid. Det är alltid bra att prata med sin BVC-sköterska.
Eller hur?
Så, ja.
Då tar vi sista frågan här. Vi har en bebis som är 8 månader och har hittills inte sovit bra en enda natt. Alltså vi snackar uppvak cirka 5-6 gånger per timma. Det skapar ångest och depression hos oss föräldrar. Och vi vill helst inte testa 5-minutersmetoden, men vi har ju hört att den funkar väldigt bra för många som har försökt. Vad tycker du om den här metoden som är ganska omdiskuterad får vi väl säga?
Till att börja med, jag fattar att det är svinjobbigt att behöva vakna 5-6 gånger i timmen.
Jag kan relatera.
Ja, jag med. Vi har drygt 6 år av dålig sömn här. Och jag har också haft små barn som har vaknat så här ofta. Och man kan faktiskt använda många uppvak och sömnbrist som tortyr.
Ja,
och det
verkligen.
Är lite av tortyr. Och då är verkligen. Det fullt förståeligt att man faktiskt inte... Alla mår inte jättebra första tiden med barn. Det är faktiskt så. Och där är sömnen liksom en vanlig orsak till att man kan tycka att det är väldigt tufft även dagtid. Liksom, för att man är så trött. Och där vill jag också inledningsvis säga, är det så att det skapar ångest och depression, då är det jätteviktigt att komma iväg och få hjälp om de inte redan har fått det. Då måste man prata med en psykolog. Ibland använder man ju ångest och depression som ord för att beskriva nedstämdhet. Handlar det mer om kanske nedstämdhet och sådär, för att man är så trött. Försök ta hjälp om ni har någon att be om hjälp. Dela på nätter om ni kan dela nätter. Gör vad ni kan för att få er sömn. Det är så sjukt viktigt. Men handlar det om ångest och depression, då måste man komma iväg och få hjälp med det.
Just det.
Och också utesluta, finns det någon medicinsk orsak till att barnet vaknar så här ofta? Med en del barn så hittar man ingen medicinsk orsak till att de vaknar ofta, men det finns en del som har gjort det. Jag kan inte riktigt återge vad det är. Det är inget liksom farligt, utan jag tror att det kan vara någonting med halsmandlarna eller någon reflux eller någonting sådär. Så det är ju såklart viktigt att kolla upp, men också kolla upp maten så att det inte är något som är väldigt gasbildande.
Just det.
För ligger de där och röriga i magen, då kan sömnen också bli otroligt störd. Mm. Så. Och för de allra flesta barn så stabiliseras sömnen någon gång vid 3 års ålder. Men det är ju väldigt lång tid om man
har en sån
enorm sömnbrist. Ja. Man måste ha en förändring innan det.
Ja,
men till frågan, 5-minutersmetoden. Jag avråder väldigt starkt från den.
Mm.
Jag har förståelse för att man liksom vill testa för att man till slut känner sig maktlös och inte vet vad man ska göra.
Sista utvägen liksom. Mm.
Ja, verkligen. Och det här är också tecken på hur samhället ser ut idag. Många känner sig väldigt ensamma som föräldrar. Man brukar säga att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Och det är verkligen så. Mm. Särskilt när det är barn som inte sover och som kräver väldigt mycket. Ja. Där är väldigt många ensamma.
Mm.
Och jag tror inte det kan vara tänkt att vi ska vara så ensamma och rotta sån enorm sömnbrist och sen klara dagen och kanske klara syskon och någon ska gå till jobbet.
Det är vidrigt alltså.
Det är inte rimligt liksom, att man ska stå ensam i det. Och där tänker jag att vår individualistiska kultur faktiskt är ganska osund. Det visar sig liksom när det kommer till såna här saker. Att vi behöver varandra. Att man verkligen behöver få hjälp och stöd under den här tiden. Så. För barnet har ju fortfarande behov av närhet. Det här är ett 8-månaders barn.
Mm.
Återigen, de här små kottarna föds totalt hjälplösa. Det ligger i deras natur att de ska ha närhet för sin överlevnad. En del barn vill ha mer närhet än andra.
Mm.
En del vill inte liksom att man släpper dem överhuvudtaget. Och sen om de vaknar på nätterna och det är mörkt och de är ensamma. Det ligger i sin natur att de ska ropa efter någon.
Mm.
Det behovet är på riktigt. Och det är så otroligt viktigt att möta barnet i det. Om man tittar på hur hjärnan utvecklas. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt.
Mm.
Det här med att man kan dela in hjärnan i 3 delar. Att man har en del som heter överlevnadshjärnan, en del som heter känslohjärnan. De sitter längre bak, längre ner och känslohjärnan i mitten. Och sen har vi yttre och främre områden som man kan kalla för tankehjärnan.
Mm.
Och där sitter förmågan att reglera starka känslor. Där sitter förmågan att förstå att vaknar du i ett mörkt rum och du känner dig rädd, då kan du som vuxen, det finns en struktur som heter orbifrontala cortex, som liksom talar tillbaka till din hjärna och säger, men du Nina, du är i ditt sovrum, du är hemma, det är natt, du ligger och sover, du kan somna om, det är lugnt.
Mm.
De här områdena är inte utvecklade hos små barn. Och det är i relationer och det är framförallt med med föräldrar, omsorgspersoner som de här områdena utvecklas.
Mm.
Så för att vi på sikt ska få barnet att faktiskt somna om själv, kunna somna själv, då behöver de här områdena få utvecklas.
Mm.
Och det gör de när vi svarar på barnets signaler, när vi visar att vi är där, när vi lugnar, när vi gör trygg med vår närhet, med vår röst. Och en del barn, då tar det längre tid än för andra. Och det kan vara jättefrustrerande.
Mm.
Men jag vill verkligen avråda från 5-minuters metoden.
Mm.
Om man tittar liksom på vad man kan hamna i åt andra hållet. Det här, om jag ska ta liksom en lite mer extrem situation. Nu tänker jag att många som använder 5-minuters metoden, de funkar ju övrig tid på dygnet. Så att barnet behöver ju inte ta någon jättestor skada så. Men om man tänker då på vad man faktiskt lär barn när man håller på med 5-minuters metoden och när barn då inte får svar på sina signaler så.
Mm.
Det är att man lär dem att bli tysta för att det är ändå ingen som kommer när de ropar.
Just det.
Skulle det vara så här även dagtid, vilket tyvärr är i vissa familjer. Nina Rung som du har intervjuat, hon jobbar ju med såna här barn som far väldigt illa när hon jobbar som utredare på polisen. De barnen kan ju lära sig någonting som kallas för inlärd hjälplöshet. Och det är helt enkelt att jag försöker ropa, jag känner någonting, ingen kommer svara.
Mm.
Och när man är liten, när det handlar om ett litet barn, då kanske man inte tycker att det är något problem. Men när man blir stor sen då, och man mår dåligt, man är deprimerad, har ångest, kanske har självmordstankar. Vad händer då om man tänker att jag försöker signalera, men det är ingen som lyssnar?
Nej.
Eller jag försöker signalera, men det är ändå ingen som kommer hjälpa mig. På sikt är det här liksom väldigt negativt.
Gud, det luktar fruktansvärt. Precis, det låter riktigt hemskt.
Om man använder 5-minuters metoden och man fungerar övrig tid på dygnet så ska man inte tänka att man har gjort det här.
Nej.
Viktig poäng. Men jag vill ändå visa vad liksom extremen är och vad det är det handlar om.
Vad det egentligen innebär. Liksom.
Ja, för att vi vill ju helst att barnen ska ha allt det här braja
liksom,
hela dygnet, även på natten, även när det är tufft.
Mm.
Och då har man ett barn som har sånt här närhetsbehov och sover så här dåligt.
Mm.
Det barnet behöver få sina behov tillgodosedda, men det behöver även du som förälder.
Mm.
Ens behov av sömn försvinner inte för att man har blivit förälder, utan då måste man ta hjälp. Man måste vara fler kring det här barnet med så stora behov.
Mm.
Så att både barnet och föräldern får det den behöver. Så jag skulle verkligen avråda från 5-minuters-metoden.
Mm. Tydligt och klart tycker jag.
Försök ta hjälp och uteslut medicinska orsaker. Så,
så bra. Mm. Det man gillar ju ändå, även om det är svar som man kanske inte vill ha, så gillar man ändå när det blir tydligt och klara råd, känner jag personligen.
Mm.
Mm. Vi tackar för den här omgången av superbra frågor från er lyssnare och jättebra, tydliga och klara var och råd från dig, Paulina. Jag tänker att vi säger hej då tillsammans och uppmuntrar alla er där ute som lyssnar att skicka in dina frågor till vattnetgar@gmail.com. Så kör vi en sån här frågepodd snart igen, eller hur Paulina?
Det tycker jag. Och hör gärna av er om ni inte har fått svar på era frågor.
Just det.
Om ni vill bolla någonting mer. Så.
Det är ju skitbra att veta. Då kan man gå till dig på ditt barn och du. .se. Jättebra. Precis. Tack för idag.
Bra, tack.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.